Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Jag tror att jag har valt det som har varit min överlevnadsväg. Om den är vald av något skäl annat än att göra mitt liv drägligt, det vet jag inte.
The hardest working man in show business, Kanske inte har Rickard Wolff legat på latsidan under de 40 år han varit aktiv skådespelare och artist i alla fall. Efter en rörig och inte 100% trygg uppväxt som vi pratar om strax så hamnade han så småningom på scenen och har inte varit av den särskilt mycket sedan dess. Jo, för att spela in förstås. Ett 20-tal långfilmer och 10 skivor har han hunnit med. Men det är på teatern och på turnéer han varit allra mest. Och när det gäller sången, ja då är det förutom hans egna alster främst fransk chanson han ägnat sig åt. Att tolka Barbara och Edith Piaf till exempel.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens.
Jag frågade min franska flickvän hur Rickards franska är och hon svarade, den är perfekt. De senaste åren har han haft problem med lungorna och behövt sakta ner med arbetstempot, något vi också pratar om såklart. Så låt oss sätta tänderna i värvet avsnitt 280 med mannen som gav kött och blod åt Zack i Änglagård, Scar i Lejonkungen och otaliga rollfigurer på landets finaste scener. Värvet produceras av Klara Wallin och görs i samarbete med Acast. Det leds av mig som heter Kristoffer Triumph och dagens gäst heter alltså Rickard Wolff. Varsågoda. Rickard Wolff, välkommen till Värvet.
Tack så mycket.
Jag inser att jag gjorde bort mig direkt.
Hörde du bort det?
Ja, jag sa O istället för Å.
Jaha. Mm. Ja.
Jag tar om den.
Gör det.
Rickard Wolff, välkommen.
Tack så mycket.
Det kändes som att du var så van vid att folk säger fel på namnet så att du inte ens reagerade.
Nej, det tyvärr är det så. Jag slåss för det, för jag slåss inte så där så att jag håller på och tjafsar. Däremot min dotter, hon blir jätteirriterad för hon säger, pappa, pappa, vi heter Wolff.
Ja. Sen,
men det där har blivit värre och värre. När jag började jobba, då sa alla Wolff. Sen så småningom så blev det mer och mer anglosaxiskt. Så att idag så förutsätter folk att man uttalar folk med liksom engelsk-amerikansk to på något vis.
Pinsamt. Men Ärsta. Låt oss inte hänga kvar vid det för mycket. Hur ser dina dagar ut så här försommaren 2017?
Jag fick en stor förändring. Det var ett par jobb som jag var tvungen att avstå ifrån den här våren. Så jag... Den här våren blev en ihopsnickrad vår av nya projekt som har gjort att det har varit väldigt intensivt men lite spretigt och ganska många olika saker. Jag har spelat in julkalendern, jag har gjort några konserter med Sofie von Otter, jag har gjort en hel del uppträdanden och sen ska jag in och göra en tv-serie här i juni också. Det har i och för sig varit väldigt kul, men lite tufft. Jag tycker att det är oerhört skönt att jobba kontinuerligt och veta vart jag ska ta vägen. Och det har jag inte riktigt haft den här våren, så jag har varit lite så här, lite rotlös helt enkelt.
Lite splittrad i energin.
Lite splittrad, ja. Sen har jag ju, som du känner till, ett lungproblem, så att parallellt med att jag håller på med mina aktiviteter så håller jag också på med en massa sådär undersökningar och grejer som jag måste hålla koll på hela tiden, framförallt nu när jag ska gå in i en intensiv arbetsperiod igen. Det har ju varit min verklighet i 5 år nu att göra så.
Jag hörde dig berätta någonstans att du redan 1988 hade något slags känning av samma sak.
88 bröt jag ihop första gången, eller kroppen la ner. Och du visste ingen riktigt vad det var. Det var jättekonstigt. Jag fick ytterst egendomliga symptom. Jag spelade en kvinnoroll den gången och så hamnade jag på sjukhus med några galopperande inflammationer och infektioner, skit och feber och svullnad och elände. Och först så trodde ju folk att det var AIDS. Eftersom det var precis den tiden och jag kom ifrån en miljö där det var en helt rimlig fråga. Men det testade jag flera gånger om, jag hade inte HIV. Men sen så kom de och sa att det är så egendomligt, de här åkommorna syns mest hos gravida kvinnor. Mm-hmm. sa de till mig. Hoppsan, sa jag, det var intressant. Jag är djupt insyltad i min kvinnoroll just nu. Mm. Men dock är jag inte gravid. Men det kunde jag ju varit också. Nej, men än idag, en lunta på ett par hundra sidor. Vi vet fortfarande inte riktigt vad det var som hände. Men man kan säga att det var begynnelsen på den här sjukdomen som sen har varit mitt ok att bära. Mm. Som är ett enzymfel som jag har ärvt från mina föräldrar.
Okej. Okay. Är det jobbigt att prata om?
Nej.
Nej. För jag tänkte nämligen att jag skulle ställa några frågor om det. För liksom, känner du att, är du begränsad?
Jag är begränsad, jag är lite begränsad fysiskt. Jag är inte begränsad intellektuellt eller uttrycksmässigt. Tvärtom så tycker jag att utbrottet av den här eller den här försämringen som kom då runt 2010, den har inneburit ett enormt liksom kreativ ny plattform för mig. Från att saker och ting var lätta så var de inte lätta längre. Det gjorde att jag slutade bekymra mig en massa saker som inte längre var så angelägna. Jag har levt hela mitt liv med problemet. Jag tycker att jag har varit så lätt för mig att vara nervös och oroa mig för att komma ihåg repliker och göra fel eller inte vara i form och sånt där. Den sortens resonemang har liksom fladdrat bort. Eftersom mitt viktigaste nu är att jag ska vara där, jag ska stå på scen, jag ska klara 2,5 timmars föreställning. Luften ska komma och jag ska kunna både sjunga och prata och röra mig.
Mm.
Så att jag sitter inte och gnäller över detta, utan jag bara, det är intressant vilka prioriteringar och vad som blir viktigt när man får ett hinder.
Mm. Hur liksom tar du hand om dig?
Sådär. Inte jättebra.
Okay.
Jag har en ständig dialog med mina läkare om alkohol och om mat och sömn. Om jag skulle vara helt strikt så ska jag inte dricka en droppe. Jag ska äta var tredje timme och jag ska sova en god nattsömn 8 timmar per natt. Och inget av dessa tre gör jag till 100%.
Okej. Okay. Mm.
Men samtidigt så är det så att det ska ju ha livskvalitet eller vad man ska säga. Alltså jag vill ju också njuta, så jag tror inte jag kan leva om inte jag får tycka att det är lite härligt. Alltså.
Mm.
Bara knalla omkring och känna att jag gör rätt, för att min kropp ska vara perfekt, det är ju inte så bra.
Är det vettigt ur ett medicinskt hänseende att du fortsätter jobba så mycket som du gör?
Jag tror alltid att jag behöver jobba. När jag inte jobbar blir jag deppig. Alltså, för några år sedan så kunde jag sitta hemma och skriva hela dagarna och sådär, du vet, så här bra reträtt grej mellan aktivitet, då kunde jag sätta mig ner och skriva så här. Nu tycker jag, då får jag, jag tycker det är svårt, jag tycker jag får någon slags alldeles för lappsjuka eller någon känsla att jag måste träffa människor.
Mm. Kan jag känna igen?
Ja, det kommer och går. Jag önskar att jag var så disciplinerad så jag liksom tog en hård bröd macka på morgonen och en kopp kaffe och sen satt vi ner 4 timmar och skrev. Men jag gör inte det så mycket. Det som jag tycker är svårt nu, det är att jag fightas så mycket med min sjukdom. Och jag vill aldrig beskriva mig själv som en som förlorar. Mm. Hela mitt liv har varit vinna. Nu menar jag inte vinna i den här bemärkelsen att jag först detta så där, utan så att vinna över svårigheter, ta sig förbi svårigheter. Och i perioden när jag har haft försämringsperioder med lungorna, då är det så här, jag vill inte, jag orkar inte skriva en sjukdomsberättelse. Jag vill ha bara man kommer förbi det och kommer vidare, men inte att det ska vara huvudgrejen.
Mm. Är du rädd för döden?
Jag ska säga att jag är paniskt rädd för döden. Jag är en sån där kille som liksom definierade döden redan så länge jag kan minnas. Jag vet inte hur i helvete det gick till, men det var någonting med min relation till mina föräldrar som skapade en väldigt dödsångest jättetidigt.
Har du någon aning om vad det kan ha varit?
Alltså jag tror ju att döden är bilden av skräcken av övergivenhet egentligen. Det här fullständigt oskyddade, det här intet på något vis. Och mina föräldrar, som ju var väl fungerande kan man säga kanske, och välmenande var det vill jag mena, ja. Välmenande, varma, snälla människor. De hade väldigt mycket trassligheter de där första åren, och det berodde på min farsans tillstånd. Min bror var jävligt sjuk när han var liten. Så att jag som framstod som den friskaste i den här familjen, det var liksom ingen som riktigt orkade ta hand om den personen. För jag var lite tjock och lite glad och sådär.
Men också orolig har du beskrivit dig.
Ja, fruktansvärt orolig. Det blev ju ett problem redan vid 3-4 års ålder, att jag inte kunde vara ensam och kunde inte liksom. Så att första gången jag hamnade på barnpsykiatrin då, då var jag väl 5-6 år.
Okej.
Wow. Där hängde jag sedan 5 år ungefär, från 5 till 10, och sen flyttade vi till Värmland, och då hade jag inte kvar den kontakten. Jag gick på ett ställe som heter Erika stiftelsen som jag fick, som hjälpte mig jättemycket. Mm. Jag har faktiskt återvänt till min gamla terapeut som jag inte hade. Vi slutade 1968 och tog upp tråden igen 2014.
Oh, wow. Och hen jobbade fortfarande då?
Ja. Hon är 80-årsåldern, hon var väl 25 då, något sånt där, när jag började med henne.
Otroligt.
Underbart. Ja. Nej, men det var så roligt, för jag hade en sån jävla skitperiod här för, om det var sommaren 14 kanske. 14 var det. Och jag var super... Jag får lätt så här, svarta hål på somrarna. Somrarna tycker jag är tuff alltså.
Varför det? Är det för att du inte jobbar?
För att jag jobbar mindre. Därför att det sexuella drivet är så starkt. Det är som man förutsätter på något vis vara så lycklig på sommaren. Och alla är brunbrända och snygga och visar upp sina kroppar. Och, nej, jag tycker att somrarna är tuffa. Alltså.
Och du var nysjuk? Och,
ja, jag var sjuk och hade ångest och hade någon dålig relation. Och blev liksom, kände mig bara under isen. Och då hade min långvariga terapeut Thomas Böhm, som jag hade haft i 25 år, då hade han gått bort. Han dog där 13, och det här var precis ett år senare. Mm. Och då ringde jag henne och frågade om hon kunde ge mig något råd, och då sa hon: är det inte enklare om du och jag pratas vid? Jag känner ju dig.
Ja, ja.
Jo, sa jag, det är väl skitkul. Ja. Efter 45 år.
Ja, ja. Fantastiskt.
Ja, faktiskt.
Och träffar
faktiskt
henne fortfarande?
Ja, nu träffas vi mer alltså att vi ses när jag behöver. Men vi hade 2 år av regelbundna sittningar igen. Det är ju väldigt roligt att prata med någon människa som har suttit med mig som 8-åring. Mm. Hon har suttit med mig och med mina föräldrar, med min bror tror jag också. Det är liksom en väldigt speciell värld.
Mm. Vi började på dödsångesten, tror jag.
Ja. Jo, nej, men alltså någonting där. Mina föräldrars oförmåga och mina föräldrars oerhörda förträngda skräck. Alltså jag tror att mina föräldrar, framförallt min mamma. Pappa hade ju psykiska problem. Han hade någon slags bipolär sjukdom, och framförallt, om man ska säga, monodepressiv med betoning på depressiv. För han hade så här ruggiga depressioner så, här, så att man inte ens kan gå upp i stolen. Liksom, man kände att hela kroppen, hela ryggen satt som ett skruvställ på honom. Och han satt på andra så här kort och kunde knappast lyfta en kopp eller någonting. Men min mamma, hon var ju en sån här strävsam kvinna som kämpade på. Nu sprang vi ihop med Lisbeth Palme utanför. Men den där generationens kvinnor är ju, alltså de var ju som enbuskar. De böjdes ju aldrig. Nej. Men detta var en speciell grej hos min mamma, för att hon var egentligen skräckslagen. Mm. Hon var skräckslagen, men hon bara höll undan det.
För vad?
Ja, för vad? För misslyckas. För att hon hade kom från en annan klass än farsan. Och för att hon inte alls var intresserad av barn.
Okej.
Okay. Mm. Mm. Så det var väl... Och sen så dog en massa människor där i början på 60-talet. Min morfar dog, släktingar dog, det så här som de gör i den åldern. När föräldrarna är 40-årsåldern så dör familjen liksom, nästa generation. Och det där tog mig jättehårt. Och så skulle jag börja skolan ett år för tidigt för att jag hade bra liksom, såna där tester och sånt. Och det blev ju bara katastrof alltihopa. Och jag fick bäras ut därifrån skrikandes. Och för att jag hade en massa fantasier om att pappa dog och att, ja, det var... Så därifrån så höll jag på egentligen tills jag var... Man kan säga att min första förlösning kom väl i 15-årsåldern när jag insåg att dels att mina föräldrar inte kunde rädda mig. Det var en viktig insikt. Jag kan önska lycka till dem som ser det tillräckligt tidigt i livet. Mm. Att man inte blir räddad av sina föräldrar. Idag är det ju väldigt speciellt där det är så många som bor hemma och liksom inte kopplar loss. Men någonstans i 15-årsåldern så fattade jag, om det här livet ska gå att leva så får jag nog ta tag i det själv.
Mm. Ja, vad härligt att du gjorde det vid 15 ändå. Jag gjorde det vid 37. Men du, varför hamnade ni i Värmland?
Farsan fick jobb. Pappa var inom statsförvaltningen. Han jobbade på Televerket. Och så satt han i en djup depression då 66-67. Och kunde liksom inte vara kvar här. Han behövde bara öppna till någonting nytt. Mm. Och det var någon sån här regionchefspost. Och den här världen, den här manliga karriärsvärlden, som den förkättrade... jag skulle vilja skriva ett äreminne över alla dessa kontorsslavar med de förfärliga hierarkierna och den förskräckliga liksom, utslagningen. Vi talar alltid om utslagningen som är på någon annan nivå, men jag har sett den i tjänstemannavärlden. Mm. När farsan inte kunde gå till jobbet och när han fick budgetkritik varje vecka och kom hem och grät. Och liksom, sådana där saker man tänker, ja men herregud... Han hade ju skjorta och liksom vita skjortor och kostym på sig. Mm. Jag var inte att gråta över det. Men det var förskräckligt.
Var det mamma som höll ihop det eller?
Mamma höll ihop hela tiden. Mm. Mamma höll ihop hela tiden. Trots sin egen oro och trots sina mindervärde känslor. Så jag tror att själva omhändertagandet av honom var hennes livsuppgift. Både av min bror som hade varit svårt sjuk och av min pappa. Men hon älskade honom. Hon ville. Ja, jag tror att hon verkligen ville ha det så.
Mm. Det finns väl en typ av förhållande som man kanske kan se fortfarande idag också. Där det är ett sånt tydligt liksom...
Ett helt symbiotiskt förhållande tror jag. Av alltså svaghet, styrka. Pappa var så att säga familjens överhuvud. Mamma fick avstå sina jobb hela tiden när han blev sjuk, flytta från Stockholm till Karlstad, från Karlstad till Stockholm. Man berodde hela tiden på att pappa blev dålig. Mamma var karriärist inom scen, en kvinnlig nisch då, som chefsekreterare. Hon hade alltid de bästa jobben, överallt. Så fort hon sökte ett jobb så fick hon det. Pappa som då ju var, på den tiden var ju också så att en farsa skulle stanna hemma med barn, var ju inte att tänka på. Det var ju också det som hette sambeskattning på den tiden. Att hennes lön var ju inte värd någonting ens.
Nej, nej. Jag tror att de faktiskt har det systemet fortfarande i USA.
Åh, förskräckligt.
I någon form i alla fall.
Mm. Men pappa hade ju så... Alltså, när man ska analysera de där två människorna så var ju pappa den som var bäst med barn.
Mm.
Absolut. Mm. Han var den som kunde leka. Han kunde lyssna. Han blev inte skräckslagen för om han sa något, om man hade slagit eller sprungit över gatan. Så mamma fick panik för allting. Hon skrämde mig oavbrutet. Min mamma tror jag tvingades ur sin barndom alldeles för tidigt. Hon har berättat det att hennes mamma var hjärtsjuk. Så att redan vid 10 års ålder så rusade hon hem från skolan och bara ropade mamma, mamma, mamma. Och då visste hon att eventuellt så låg mamma på golvet och då skulle hon ha nitroglycerin eller något sånt där, du vet, för att få igång hjärtat. Så att jag tror att hon reproducerar säkert sin egen brist på barndom i att inte kunna förstå hur det var för mig. Hon lyckades ju göra mitt liv till en katastrof när jag var 11 år gammal. Den här historien har jag berättat, men det drar en lite fort. Då var jag ju som värst i mitt sånt där, du vet, den sökanden efter, du vet, allt. Det var sjukdomar överallt. Jag hade hjärntumör, jag hade cellförändringar, jag hade cancer, jag hade könssjukdomar, jag hade allt som gick att tänka sig. Då hade jag dessutom flera stycken dött i cancer i familjen, så jag hade knölar liksom överallt. Och så blev man ju så här, man törs inte springa till sjuksidan varenda dag och säga att jag knäpper så konstigt i huvudet eller någonting. Eller jag har en fläck i ögat eller något sånt. Och sen fick jag då plötsligt en könssjukdom.
Okay.
Vid 11 års ålder.
På så, riktigt?
Beror på vad menar vi på riktigt.
Okay.
På så sätt att jag fick symptom. Jag fick flytningar under sommaren när jag var 11 år. Och då gick jag först till min pappa. Pappa bara sa, jaha, nej, det är nog inget farligt. Vi kollar det när vi kommer hem till Karlstad. Och sen så försvann det, så kom det tillbaka. Och så var pappa bortrest, för pappa var bortrest väldigt mycket. Och så var man ensam, och då hade det där kommit tillbaka och hade så jävla ont. Och så hade jag slagit henne en läkarbok och hittat syfilis och gonorré och allt möjligt skit. Och folk, du vet, ruttnade bort och de blev galna och tappade olika kroppsdelar. Och så, mardröm, och då låg jag där bara ensam i ett sånt här litet förortsvilla.
Mm.
Och så knallade jag in till morsan som låg i badkaret, för att då var hon så här. Hon jobbade ju jättemycket, jättemycket. Så hade hon en timme så där på kvällen efter maten när ungarna inte störde henne. Hon låg och softade henne. Och så kom jag in sen. Och då var jag 11 år och 1,40 lång. Så ska man säga, mamma, jag tror att jag har en sån där könssjukdom. Och så det är ju en tämligen absurd så här, liksom utsaga från en 11-åring som inte har levt i något omständigheter där den skulle finnas på kartan. Och då ser jag på min mamma att hon blir alltså likblek.
Mm.
Och så säger hon med sin så iskall som hon kunde bli när skräcken redan, det fattade ju inte jag. Så säger hon till mig väldigt allvarligt, allt stilla där inne, Rickard, om du skulle ha det skulle jag bli mycket, mycket ledsen. Och detta blev liksom en sån där, jag vågade aldrig prata med henne om det igen.
Nej.
Så jag bara backade in i mitt sovrum, eller barnkammaren eller vad det kallas för. Och sen höll jag käften om det i 4 år. Vilket gjorde att jag höll på med det här i 4 år, tills jag var helt övertygad om att jag var döende då vid 15 års ålder.
Mm.
Och då hade jag läst vidare och sett att efter 4 år är det obotligt, och då dör man.
Och vad det faktiskt var, det var någon slags prepubertal?
Nej, det var en helt normal förhudsförträngning som rätt många har.
Okej, jag förstår.
Som flesta killar känner till på ett eller annat sätt.
Mm.
Inte något skärmigt, ingen skärmig åkomma, men rätt vanligt.
Mm. Och liksom hypokondrin, när släppte den då? Den kanske inte har släppt.
Jag tror inte den har släppt helt. Men det är klart att från det där ögonblicket, för då gjorde jag, då tog kontakt, jag hade centralsjukhuset i Karlstad. Jag skrev ett brev sådär, verkligen. Det var, jag tror att om det är något ögonblick i mitt liv som jag är stolt över, så är det ju det att från den här situationen att jag hade tigit om det där i 4 år och lidit och bara haft suttit i skolbänken och haft skräck och sveda och flytningar och skit, så skrev jag till centralsjukhuset i Karlstad och skrev att nu håller jag på att dö, skicka ingen ambulans, skicka bara en tid i ett vitt kuvert utan avsändare till vår sommaradress ute på i Roslagen.
Mm.
Och de var väldigt solidariska. Så jag fick 3 dagar senare fick jag ett kort, ett vitt kuvert utan avsändare. Där det stod: du är välkommen till hudkliniken på Karlstad centralsjukhus den 15 augusti. Vi åkte väl hem den 13 från landet, det var bara. Så att, och så kom jag dit och så var jag en gammal... Först fick jag ju då ta av mig allting, så fick jag en sån här morgonrock på sig. Det var ju bara den konstiga, men sen så kom jag in en sån gammal, en äldre läkare, kanske 60 plus, någonting, en stor farbror med skägg. Så här. Och han sa: Rickard, jag har läst det här. Och innan jag ens tittar på det, säger jag att alltså jag är 100% övertygad om att det här inte stämmer. Men eftersom vi måste ta reda på det, så ska vi göra det. Mm. Och jag hade liksom inte gråtit då på 4 år. Överhuvudtaget, tror jag. Och så gjorde han den här undersökningen då. Och jag bara, du vet, det var som att... Det var som man bara öppnade en kran liksom, och bara, att jag vet, jag var helt genomblöt för att jag hade klämt ihop det där i 4 år då. Mm. Och men därav också det här avståndet då till mina föräldrar, för att de hade ju inte känt till det. Och sen tänkte jag, det är ingenting jag ska straffa dem med. Jag kommer inte kunna ändra på det i alla fall. Jag tror aldrig min pappa överhuvudtaget fick reda på det. Han dog 92. Sen försökte jag berätta det för mamma någon gång i slutet av 90-talet. Men hon var ju fortfarande helt kataton som människa. Så att det hjälpte ju liksom inte. Hon lyckades förvrida det till att... Vi satt en kväll då, vi drack vin hemma hos mig på Lundagatan. Och då sa jag, nu när, för då hade pappa dött. Sen nu ska jag säga att jag vill i alla fall att du ska veta det. Det här är helt, det är långt borta och gammalt, ingenting man behöver. Jag vill bara att du ska veta det, för det är viktigt. Och så berättade jag, och mamma blev jätteledsen och så här, grät på. Så åkte hon hem mitt i natten. Och så ringde hon till mig på morgonen efteråt. Klockan 7 på morgonen så hör jag hennes röst, och då hör jag på henne att det liksom fara och färde. Så Rickard, om du kunde ljuga så mycket för mig när du var 11 år gammal, hur mycket kan du inte ljuga idag? Mm. Och nu har jag bränt alla pappas brev. Så att i själva den här andan av att jag på något vis hade förlåt henne, så hade hon tagit sig för på natten och någon hade kommit hem och så här utplånat hela vår historia. Som ett slags straff för att jag hade undanhållit detta när jag var 11 år gammal. Mm. Det är speciellt.
Ja, det förstår jag. Och ni fick aldrig, alltså du har inte fått closure på det där, eller vad säger man på svenska?
Jo, ja, ja. Ja. Jag hade det redan egentligen. För mig var det mest där, men så jävla dumt. Varför brände du dem?
Ja.
Nej, det var pappa som mina. Det ingen ska komma och, liksom, in i vårt liv. Jag hade smygläst om den här gången tiden också. Det avskydde hon också. Då var jag också 11 år. Hon förstod aldrig vad det var att vara barn, helt enkelt. Mm. Vilken nyfikenhet som driver ett barn. Men, nej då. Sen var hon blev riktigt gammal. Då kunde hon säga till mig så här. Hon dog för 5 år sedan. Då var hon nästan 90. Sånt. Du Rickard, hur var det nu? Jag brände visst pappas brev någon gång. Ja, sa jag, det gjorde det. Men varför gjorde jag det? Ja, du. Det kan du väl diskutera med dig själv i så fall, tänkte jag. Mm. Jag hade en jätteskön relation med henne de sista åren. För då var hon så sårbar över sitt åldrande och sådär. Hon blev liksom, när hon inte längre kunde vara den tuffing hon hade varit, då blev hon ju liksom en väldigt, ja, man, väldigt rörande människa. Hon var väldigt älskad människa också. Så tyckte hon väldigt mycket om min dotter. Hon var ju mycket bättre på att ta hand om min dotter än hon var på att ta hand om mig.
Mm, men det brukar väl vara så. Det kommer inte med riktigt samma ansvar.
Nej.
Men du, för jag passerade 40 för inte så länge sedan, och sen dess så tycker jag inte att det är lika självklart och enkelt längre att förhålla sig till döden. För på något sätt så har jag ju liksom insett att den är... Ja, jag har levt ganska lång tid nu, och lite tur så blir det lika mycket till, men det kan också inte bli det. Men jag tänker också att anledningen att jag inte riktigt kan relatera till den är kanske att jag har inte råkat ut för den på nära håll egentligen. Det är som att jag inte har tagit in den. Men du som ändå har exponerats för döden, jag menar på ett helt annat sätt. Tänker du att det är, hur tänker du att du färgar det?
Ja, det händer ju då och då att jag har ju liksom sånt nästan. Jag har ju haft, jag vet inte, 10-15 tal ambulanskallningar de senaste åren.
Mm.
Senast för några veckor sedan. När jag absolut håller på att kvävas och bara överlever tack vare att det kommer en ambulans med syrgas och sprutor och grejer. Det är lärt att man hinner ju tänka de där sekunderna innan jag måste ha telefonen på, jag måste ha inhalationsluftrörsvidgande, dörren måste vara öppen, det är nästan små saker. Tappar jag telefonen under sängen till exempel, som har hänt, så kan jag inte krypa ner för att jag har ingen luft att röra på mig. Och den här sjukdomen, de här anfallen, de är ju extremt betingade av att inte få panik. Det hände mig ganska nyligen också att jag hade tagit mig in i vardagsrummet och sen så plötsligt så blev jag skitdålig. Och så var det så här, vad fan har jag telefonen? Och vad fan har jag min inhalator? Mm. Och då är det så här, det är 10 meter i den riktningen. Och telefonen vet jag inte ens var den är. Jag har en fast telefon i mitt sovrum så att jag kan ringa till 112 om det slår till, om mobilen är urladdad eller om den inte funkar. Men det där är jätteläskigt.
Jag förstår det.
Och på sikt så är det väl så att jag borde ha någon som bor med mig helt enkelt. Det är att bo ensam också som sätter skräcken, som sätter igång skräcken.
Du borde ju ha en sån här jävla larmgrek.
Ja, jag vet. De är så jävla fula, man.
Ja, alltså, jättesnygga. Du tar
det här som en skådespelare.
Ja. Men då har det helt enkelt varit jävligt nära.
Ja, och man kan väl säga sådär att realiteten, inte för att dödsskräcken har minskat, men realiteten förändrar ju någonting också. Att man tänker på, oj, vad händer, oj. Och hur ska familjen klara sig, hur ska det ena eller andra gå om jag bara inte finns kvar liksom.
Mm.
Så att visst. Mm. Sen är jag ju naturligtvis en fighter av Guds nåde, och nu reser jag ju alltid med assistent. Så fort jag åker, flyger, så åker jag med någon. Så fort jag är på turné så har jag med någon som reser med mig. Jag åker aldrig, sätter mig aldrig på ett flygplan ensam. Flygplan är, dels så förändrar de lufttryck och grejer så att man vet inte riktigt hur lungorna mår när man kliver ur ett plan som man var bra när man kom in. Plus att det är så långa avstånd hela tiden så jag har hjälp. Men det har gått ganska bra. Och jag är positiv på det sättet. Jag har liksom inga bestående skador i kroppen som är allvarliga på det sättet, utan det är att det är så reaktivt, den här sjukdomen jag har.
Mm. Det låter ju ändå som att du lever liksom med döden i hälarna lite.
Jag lever med den på en armlängds avstånd, kan man säga. Det är klart att svårigheten är ju de här oförutsägbara situationerna. När en taxibil som jag åker med inte kan stanna och det är 15 grader kallt och jag måste promenera några 100 meter och kyla slår jättehårt mot mig, då kan det liksom vara värt bara att säga så här, jag går inte av, du får köra mig till ett hotell istället.
Mm.
Det var under det där stora snövädret i höstas. Var det höstas? Var det?
Kan det stämma? Mm.
Då höll vi på att kasta julkalendern. Och så var det bara, jag kunde inte komma därifrån. Inte en taxibil, ingenting. Och det var närmaste busshållplats för 200 meter bort och det var snöväder. Då var det så här, nej, ja, jag får väl sova här en natt. Mm. Men sen lyckades en kompis få dit en bil i alla fall. Så vi, men då åkte vi inte hem, men då åkte vi till ett hotell bara. Mm. Men också, alltså, man ska inte bara säga det här, det jobbiga, man måste säga det är livskvalitet också. Ju, därför att det är ju så att när man har sådana akuta problem att lösa hela tiden, då är det ju också så att jag är så otroligt glad över allt som funkar. Nu kom jag ju från en konsert i Oslo helgen med Ann-Sofie von Otter på Oslo Operan för 1400-1500 personer. Och jag kan inte nog säga hur mycket jag älskar det här jobbet. Stående ovationer i en stad i ett annat land, även om det är nära. Och de förstår svenska. Så är det inte så här, vad gud vad jag är privilegierad som får göra sånt. Mm.
Ja, för det var det jag skulle fråga, liksom, hur präglar det dig? Och då antar jag att, om jag läser dig rätt, att du värdesätter det du faktiskt gör mer.
Jag värdesätter det ofantligt mycket. Ofantligt mycket. Alltså den här våren har ju inneburit sådana där speciella saker som jag kände att, nej men gud, vilken nåd eller vilken innest jag får leva i. När jag fick den här förfrågan om att vara med på minnesstunden efter Drottninggatan-attacken. Så först så var jag så här, oj, det är ju ett ansvar att axla. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och sen så efter att ha haft lite betänketid, det var min födelsedag också, så det var rörigt allting. Och jag skulle ha gäster och allt vad det nu var. Men sen på kvällen när jag tyckte att jag hade klarat av dagen, så ringde jag upp till de som hade frågat och sa att nu vet jag vad jag vill göra. Och vill ni fortfarande att jag kommer, så kommer jag imorgon klockan 2 då. Och så gjorde jag det. Och jag, alltså, jag har sällan varit med om en sån känslomässig erfarenhet att få vara med. Mm. Och jag tror på något vis, kanske jag är klisché-människa, men det är trots allt så, de verkliga erfarenheterna man har av svårigheter och smärta, av lidande eller vad vi nu ska kalla det för, är det man delar med sig av som artist. Jag tror att det är därför folk kommer att titta på mig. Mm. Även om inte jag varudeklarerar det, så tror jag att jag meddelar publiken någonting som de kan känna igen sig och lita på. Tillit tror jag det handlar om. Mm.
Du har hållit på med det här i 40 år nu.
Mm.
Håller du på med nostalgi och funderar, eller liksom, förstår du, alltså, betyder det någonting för dig att liksom, ja, men att fylla 60 till exempel?
Det betyder någonting för mig. Det betyder att jag har jobbat i 40 år. Jag tycker det är helt obegripligt att jag har jobbat så länge. Jag satt någon dag här och bara funderade på det där. Det är lustigt, det känner du väl till också, Kristoffer, att man tänker inte så mycket på vad man gör under tiden. Det är liksom, det bara pågår. Sen tittar jag plötsligt igenom vad jag har gjort. Mm. Och så, gud vad mycket jag har gjort. Jag har i princip inte varit overksam. Det finns inte ett år på de här 40 åren som jag inte har producerat en föreställning eller en skiva eller en turné eller någonting. Mm. Och nu när jag ser Änglagård till exempel och ser bilderna från det där, som då är ju en avgörande punkt. Och då hade jag ändå jobbat i 33 när jag spelade scen. Så jag hade ju varit igång i 13 år. Det var ju inte någon dunung då. Jag var ju ganska etablerad, men den kom ju att vända på mitt liv. Så när jag ser de där bilderna idag, känner jag bara, men gud vad jag är glad över att jag har det där. Gud vad det är roligt. Mm. Och att det där var jag liksom. Det var så smart gjort. Och så både Helena och jag liksom som par. Vi så,
Vi är så gulliga, det är så barnsligt och så här. Ja, det är både humor och lite too much liksom. Mm. Alltså, väldigt kul. Så jag är bara stolt över det.
Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Hur är det med nostalgin då? Alltså, för du sa så här, när jag tittar tillbaka, hur gör du det rent faktiskt? Gör du som jag och sitter med din Wikipedia-sida och bara, helvete, ja just det där gjorde jag.
Eller? Nej, inte så mycket så, utan det var, jag har så fruktansvärt mycket bilder.
Okej. Okay.
Mm. Sen höll jag på med en tv-film som har gjort efter anledning att titta igenom. Jag har från den tiden när jag hade pappersbilder, så har jag ett par sådana här lådor där huller och buller ligger i princip allting. Och sen har jag miljoner gamla bilder, eller det är inte miljoner, men min pappa var fotograf.
Med 10 000 bilder eller vad det
är. Ja, precis. Och sen har jag ju allt som har kommit liksom från den mediala tiden, eller allt har jag inte, men det finns ju mycket man kan spåra där. Mm. Jag satt och gick igenom något bildarkiv häromdagen och bara, va? Vad var det för någonting? Och där såg jag och Björn Granat och Stina Ekblad. Vad gjorde vi för någonting? Ja. Och det var sån här, jag är stolt. Jag är stolt över att det har pågått så länge. Mm. Nostalgi? Ja. Jag är inte rädd för nostalgi. Jag tycker det är rätt härligt med nostalgi. Det är väldigt lite jag skäms över, väldigt lite som jag... Jag tror nästan ingenting som jag skulle vilja ha ogjort. Ett par grejer som jag ångrar att jag tackade nej till.
Vadå?
jag lustiga erbjudande ibland. Det är faktiskt några sådana här röstjobb som jag tänkte, fan, gjorde jag inte det för. Bland annat han den här, Harry Potter på den tiden, den var... spikades på svenska, den här som Rickman gjorde, vad hette han? Ja, jag minns inte vad han hette, det var en jättefin roll. Och sen var det den här i Rotatoy, så var det någon fransk mautskribent också som var skitkul. Mm. Som inte jag heller gjorde. Jag hade liksom, när jag hade gjort Scar, som ju är mitt liksom största claim to fame bland alla 90-talister framförallt, då tyckte jag också att, nej men
jag ska inte göra så mycket mer. Det där är så potent på något vis. Den har så mycket spridning så att jag behöver inte ödsla bort min röst på annat. Mm.
Vilket är ju lite synd, för den är ju fantastisk. Jag tänkte på det nu när jag lyssnade på din ljudbok. Att...
Ja, ja. Min röst är ju en av mina största kapital. Mm. Så är det. Och den har jag ju fått... Jag läser ju inte in så mycket böcker och sådär, men den har jag ju läst in med ett par till jag har gjort. Men sen är det ju så att jag gör ju IKEA-reklam för England sedan 3 år tillbaka.
Okej, okay, det visste jag inte.
IKEA, the wonderful everyday, säger jag. Har jag sagt ungefär 300 gånger.
Okej.
Och det är så bra för att det bara går i England.
Ja, ja, ja. Och så ville de ha någon med lite svensk accent, no offense.
Mm. Mm. Så är det. Ja. Nej, jag tycker att jag är fin som jag är idag, och jag tycker att jag står pall för det åldrandet jag har. Det är klart att den där perioden jag hade från Änglagård 92 till 2005 eller vad vi ska kalla det för, som var så objektifierad på något vis, det är inte riktigt samma sak. Nu är jag mera han som gjorde Änglagård liksom. Det är klart att det var ju väldigt härligt att vara så otroligt uppvaktad som jag blev under några år där. Helt egoistiskt.
Du, jag tänkte vi skulle prata lite om transparens. Första gången du och jag träffades på riktigt, det var i mitt poddprojekt Hello Africa som jag hade med Ann Södlund och Sanna Lundell.
Just det.
Och då var du så otroligt öppen om svartsjuka. Saker som du har gjort i svartsjukan.
Ja, usch, ja.
Men du romantiserar nästan svartsjukan.
Nej, det tycker jag inte. Jag bara tycker att det är... För min del är svartsjukan en del av kärleken. Jag har inte varit med i någon kärleksrelation som inte har inneburit svartsjuka. Och till och med i så mått att nästan att svartsjukan ligger nästan steget före kärleken. Alltså impulsen, skräcken att någon lämnar en, det kan nästan slå mig första kvällen jag träffar någon som... Jag tror att det är precis det vi pratade om förutom barndomsövergivenheten. Alltså jag tror jag exploaterar det om och om igen, eller åter reproducerar, menar jag. Jag reproducerar det där skräcken för att vara oälskad, skräcken för att inte vara behövd eller omhändertagen hela tiden.
Mm. Jag känner igen mig i det.
Ja.
Har du fått ordning på det?
Nej.
Nej.
Det har jag inte. Fast jag har försonat mig med vissa saker. Och det har inte bara med ålder, eller lite ålder har att göra. Men det har att göra med också kroppen förändras. Jag är ju, håller ju på och chattar på såna här dating-appar och så. Och fram till ganska nyligen så kunde jag mycket väl tänka mig och sådär. Ta hem någon 4 på morgonen och bara såhär, wow, vi får se vad som händer. Snart tror jag inte att jag pallar det. Jag tror att det är för jobbigt. Framförallt så tycker jag det är så jobbigt det där ögonblicket att man inte har träffat någon. Att man bara ska gå in på sådär. Men det är klart att jag har lärt känna många den vägen. Och då har jag också blivit... Jag har en väldigt, väldigt stark drift att bli förälskad.
Mm.
Men med förälskelsen följer också skräcken för att bli övergiven. För mig går det verkligen hand i hand.
Mm.
Så att redan om någon börjar mässa på morgonen liksom, så börjar jag bli så här. Vad händer nu? Men jag hade någon sån där, den kille som jag levt längst med, som hette Hans Ola, som var en ljuvlig kille, vacker, finskt påbrå, jättesöt. Vi hängde från 1981 till 88. Jag var 3 år yngre än honom. Men jag var lite blyg om och inte så särskilt framåt på det där sexuella viset. Och så blev jag uppvaktad av honom. Vilket ju var på något vis lite så här att jag skulle bli... Jag kände mig väldigt så här, wow, en sån snygg och liksom sexuell varelse uppvaktade mig. Bara. Och det gick väl rätt bra till att börja med. Och sen bara så här, typ 2 eller 3 dagar. Jag höll emot liksom det där. Det svarta. Att det skulle vara något farligt inbegripet i att jag... För jag hade ändå hållit emot ganska länge. Vi hade dejtat lite något år tidigare. Men jag, den här ymnighetshorn av sexualitet, det är inte bra för mig liksom. Så det får man hålla sig undan. Men då blev vi ihop mycket så ordentligt. Vi ska älska varandra resten av livet och så. Ordning och reda, för jag var så här, inte något strulande, det vill inte jag. Och så var vi hemma hos honom en kväll. Och så var det så här, precis i början. Och så låg man på en säng och bara, lite små pussades och så där. Och så fick jag bara den här idén att i huvudet att ja, men kan jag vara säker på nu att du inte lämnar. Och så, du vet, det var precis som den där hos den där doktorn. Jag visste inte vilken knapp jag tryckte på. Jag bara skrek. Jag bara, det var som att jag föll rakt genom madrassen och bara vrålade. Och han förstod ingenting. För han hade inte gjort något. Han hade inte ens... Det var inte annars. Det var bara min egen liksom panikångest som dök upp. Och den... Ja, den finns nog där. Men nu har jag ingen relation som är av det slaget. Och jag står ut med kompromisser. Jag står ut med... Det är klart, om jag verkligen skulle vara ihop med någon så tror jag att det skulle vara lika jävligt som vanligt. Men jag tänker att det är skönt att veta att man har någon som man återkommer till. Och sen kan inte jag kontrollera allt i hans liv i övrigt. Men det har varit en ganska behaglig förändring hos mig. Eftersom jag har varit så obsessed.
Jag förstår det.
Men idén om svartsjuka som ett, alltså, som ett fundamentalt problem. Det är klart att det blir ett problem när det blir en sån här kontroll. Alltså du vet, att man ska hålla på och kontrollera och ringa och titta på mess och läsa brev och notes och grejer. Är du sån?
Ja, nej. Eller ja... Impulsen har nog funnits, men sen är ju mitt problem i den retroaktiva svartsjukan.
Du menar sånt som har hänt tidigare i livet?
Att hon har haft ett liv innan mig. Det är det okända.
Det är det okända. Jag tycker det är jätteprovocerande om jag får höra saker som handlar om mina ex som inte jag har känt till. Det som kallas för fantomsmärta.
Ja.
Man hoppas ändå på något vis att livet är utrett. De killar jag har levt med den senaste i 6 år sedan, som jag har haft ett långt förhållande, sen har jag haft tillfälliga saker. Men jag blir ändå provocerad när jag får höra att folk har ljugit för mig för 30 år sedan. Fan kunde du göra det?
Ja. Men det jag ville komma fram till var det här med din transparens. För att när jag pratar med människor om dig så återkommer det, liksom vänner till dig och så. Din öppenhet, har du valt den hållningen?
Jag tror att jag har valt det som har varit min överlevnadsväg. Om den är vald av något skäl annat än att göra mitt liv drägligt, det vet jag inte. Jag tycker alltid det är väldigt provocerande, både för mig själv och med andra människor, när jag har en känsla att de sitter och småljuger hela tiden för att upprätthålla någon typ av social fasad, eller jag är lite coolare, jag är lite smartare. Och där har jag nog uppfattat det som att vägen för mig att bli tillfreds med mig själv och mina tillkortakommanden, det är väl där någonstans som kruxet infinner sig. Stå ut med det man inte klarar av. För att vi är så himla måna om att vi ska vara bäst och klara allt. Och klara svartsjuka och klara kärlekstrubbel och klara en och andra. Det är ju inte sant. Det gör vi ju inte.
Nej.
Och sån här självhjälpslitteraturen liksom, tro på dig själv, litteraturen, den är bara, för mig är det så bullshitigt så jag står inte ens ut. För mig är det liksom att, inte att vara, men att försöka begripa sig på vad man pysslar med, tycker jag är stort. Hat, självförnedring, masochism, avundsjuka, bitterhet ibland, fula sidor. De är helt adekvata, tycker jag. Men man måste liksom se dem, annars så blir de farliga. Mm. Om jag accepterar att ja, men jag blev skitsur på det här. Alltså det är ju ingenting att säga, det gör mig ingenting. Nej, det är inte värt det. Det ger mig ingenting. Det är bättre att säga, jag blev skitförbannad. Men det är okej eftersom jag ser vilka omständigheter som ledde fram till det. Eller om man har trasslat, som jag har trasslat med liksom otrohet och skit. Det är ju inte något sådär... Hon kan säga att man själv är bättre än någon annan, för det är man ju inte. Då är det bättre att säga så här, jag är också en idiot. Mm. Jag försöker vara lite mindre idiot kanske. Mm. När jag skilde mig från min senaste man som jag älskade högt och vackert, så hade jag strulat till det med en person och höll på och fejkade, för då hade jag förstått att min kille läste mina mess. Så då bytte jag namn på en person. Det är sådär urdåligt liksom. Så att det såg ut som det var min personliga tränare som hade mässat mig. Så B. Ja.
Men det känns som att det finns lite grann någon slags såhär Wallenbergsk stämning i kultursfären, att det är så här, det är fint att ha stor integritet. Jag säger inte att du inte har det, men just det här du säger nu liksom, att vad fan, jag är öppen med mina tillkortakommanden. Det känns lite ovanligt.
Jag tror att min uppväxt gav mig detta, eftersom jag hade så jävla struligt på vägen, och det enda som liksom gav mig överlevnad, det var att jag fejsade någonting som var assvårt, och att jag tog mig igenom det. Så därpå följde ju krisen med homosexualiteten, och den fejsade jag också. Jag slogs och skrek och härjade med min första pojkvän och var beredd till nästan vad som helst. Det är klart det finns en slags fint tjafs. Jag tycker skådespelare är generellt rätt trista att lyssna på. Som, för att de gärna spelar sin egen roll så jävla tjatigt. Det finns en slags generell sån där låtsas intim ton som är lite så här blaha blaha veckotidningsanpassad. Jag kan inte exakt säga varför det är på det sättet. Det är väl så att en del skådespelare är ju livrädda och pratar när de inte är i ett manus. Mm. Det kan ju vara ett sånt problem.
Men har du liksom varit för öppen? Har du bitit dig i rumpan någon gång så att säga?
Ja, jag vet inte. Jag har ju varit så att säga skandaliserad 2 gånger i mitt liv. Eller på det sättet att jag hamnade i skottgluggen för kvällstidningar. Eller 3 gånger egentligen, men... Dels när jag blev angripen av Jan Guillou för många år sedan. Han kallade mig och Johan Ehrenberg för pederaster och transvestiter som satt i Mona Sahlins jämställdhetsdelegation. Men det var ju ett väldigt så här, ett löst skott som inte träffade någon riktigt. Men den hamnade ju, och jag tyckte det var jätteobehagligt. Det var jätteobehagligt att bli... Det hade ju ingenting med vad jag hade gjort egentligen. Det hade bara att göra med... den gången med Jans behov av att trycka till en homosexuell, tror jag. Men sen var det då när jag fick barn med Stina naturligtvis. Då var vi också cirklade det runt. Wolf får barn med Gardell var ju rubriken den gången. Och hur gick det till?
Ja.
Nej, och sen var det ju då den här historien med den unga mannen som jag var tillsammans med nästan 5 år. Mm. Då fick vi höra en jävla massa skitsnack. Han som toyboy och lycksökare och jag som älskar av allt för unga pojkar och tvivelaktiga motiv i detta. Den berättelsen innehåller ingen skuggsida som jag idag känner mig på något vis illa till mots av. Vi möttes en sen natt på ett ställe som heter Karma på Sturegatan. Och där var det 21-årsgräns för killarna, tror jag. Eller 22 eller sånt där. Och den här killen var ju inte där. Men han var ju där i alla fall med några tjejkompisar. Så jag tänkte, ja, han är inte 21, 22 sådär. Han är något annat. Så jag, 18, 19 sådär. Något, inte vet jag. 20 kanske, tror jag att han kläckte ur sig första kvällen. Jag var lite full i alla fall. Jag tyckte inte att det var så flott att stå där och vara liksom 46 år eller vad jag var och lite packad och stå och tjata med någon 20-åring. Jag tänkte, nej, det här skiter vi, så jag åkte hem. Men då hade vi i alla fall lämnat varandras telefonnummer. Och sen var han väl 18 år några månader där över sommaren, tror jag. Tills han plötsligt var 17 år strax innan vi blev ihop. Och det var klart, det var lite så här, shit, jag är så jävla dålig på huvudräkning. Jag visste när han fyllde år och jag var liksom helt medveten om det, men sen fyllde han ju 18 när vi blev ihop, så det var skitsamma med det. Men det blev vi, eller jag blev ju framförallt väldigt kritiserad för det.
Gjorde ont då?
Ja, alltså det var obehagligt. Obehagligt. Det var ju också, ja, det var underförstådda slipprigheter i det där. Sen att vi var ju världens roligaste par med familj och med ett nyfött barn. Och, alltså det paret och det barnet, eller den lilla familjen på Södermalm i Stockholm den hösten 2005 när vi blev ihop. Folk älskade den. Jag har ju sagt det förut, men jag upprepar det, att folk som kritiserar den här typen av relationer mellan en äldre och en yngre, jag tror att det gäller både män och, ja, det mest konventionella är naturligtvis äldre män och yngre kvinnor.
Sen har vi Macron.
Sen har vi Emmanuel Macron. Och där är man ju lite ställd, men egentligen så tror jag folk bara tycker det är kul. Alltså jag är ju så, jag tror inte att någon är egentligen upprörd. Jag tycker det är så konstigt. Och du är upprörd för att få mig så glada. För det är inte vara upprörd över. Jag tycker det är så konstigt. Vi gillade varandra jättemycket. Vi hade så jävla roligt ihop. Vi skrattade mycket. Vi hade liksom ett skönt liv. Det är klart, speciellt. Vi hade liksom lite skilda umgängeskretsar. Vi kunde inte göra allting tillsammans. Jag hängde inte på de billigaste barna uppe vid Sofia och Stöster, och han tyckte inte det var så jävla kul att sitta med liksom kulturmaffian och käka middag och sånt där. Men fan då.
Din väninna Agneta Willman, hon beskriver dig som oerhört kommunikativ, transparent och ändå med världens integritet. Lite det vi har varit på, men det stämmer den bilden av dig?
Ja, det är väl en fin beskrivning av Agneta. Och Agneta och jag är ju jättetajta, så att det är jättegulligt att höra det från en vän som är så nära. Det är, jag tror att det är sant. Det som människor inte riktigt känner till med mig är att jag är så väldigt, väldigt målinriktad. Och att jag kan bli så jävla förbannad och ilsken, och folk uppfattar mig som en mjuk och härlig kille. Det är jag ju till stor del. Men jag, alltså, blir jag provocerad och känner mig osidosatt. Det är väl det som är integritet också, att man, det finns en gräns för vad folk får utsätta mig för. Då blir jag rasande.
Eller om du förlorar i spel.
Eller om jag förlorar i spel. Mm. Och kanske har det någon slags koppling. Jag vet inte. Mitt största nöje, det är ju att komma nära människor. Jag tror faktiskt att jag kan berömma mig om att jag är ganska nyfiken.
Mm.
Tycker om att höra om folks liv. Mitt eget liv, det kan man ju beskriva liksom för folk som inte känner mig och sådär. Och det är ju en offentlighet på något vis. Men i mitt privata liv så är jag framförallt väldigt nyfiken på hur andra har det.
Mm.
Och hur de lever och hur de tänker och varför saker och ting blir så eller så.
Det där funderar jag på. Jag har en teori om att det finns två sorters skådespelare. De som är liksom suger in utifrån. Jag hade Maria Lundqvist här som berättade att hon som barn liksom, hon åkte in, hon kom väl från någon ö utanför Göteborg, och så åkte hon in till stan och så satt hon i timtal och bara tjuvlyssnade på folk när hon var barn. Jag tänker att det är en typisk sån liksom insugare. Och sen så känns det som att det finns en annan variant av skådis som så här håller på och gräver här inne och som egentligen kanske inte är så intresserad av någonting annat utanför.
Det kan väl nog stämma. Jag tror att jag är en sån som är liksom själva. Jag är inte så där som Maria är, så att jag är bra på att citera vad andra har gjort och sagt eller hur de har sagt det och sånt. Men jag tror att jag är en insupare. Det finns ju någonting med artisteriet som är en slags återberättare, en slags återskapare.
Mm.
Jag är inte liksom den här vidlyftiga sexuella personen eller något sånt som man liksom har gjort fantastiska saker. Jag är en sån där som kan liksom beskriva hur någon luktade ungefär. Eller sådär på, eller liksom hur man kan minnas liksom huden på någon älskare. Förresten, den titeln, Kerstin Thorvalls titel på hennes bok, Jag minns mina älskare och hur de brukade ta på mig.
Ja, den är stark.
Den är jättebra. Jättebra. Så att jag har inte någon jätteteori om skådespeleri egentligen. Jag jobbar väldigt intuitivt som en slags lekfull återberättare av någonting jag har med mig inuti.
Mm.
Det finns så mycket teori i de skådespeleri som jag bara, va? Mm, no. Ja, jag är glad att jag har jobbat det här i 40 år och kanske inte fattat så mycket.
Mm. Men vilken är den bästa regissör du har jobbat med?
Jag har jobbat med ett knippe väldigt bra regissörer som lite på olika sätt har bemött, tagit hand om mig. Susanne Osten naturligtvis.
Mm.
Colin naturligtvis.
Mm.
Men alla de där var väldigt enkla. Och framförallt Susanne och Colin Nutley kanske låter som ett absurt par. Men båda de två var väldigt så bejakande.
Mm.
Allt var roligt.
Mm.
Och så finns det ju regissörer som håller på och snickrar och vrider och vänder på så att man känner sig som man är bara en nickedocka. Och några av dem är jättebra också.
Mm.
Ja, jag har haft många som jag har gillat.
Mm. Ja. Har du aldrig jobbat med Lars Norén?
Nej. Men det där är ju en jättebra fråga. För att jag har aldrig fått spela naturalistisk teater. Jag kom från frigruppvärlden som ju då var lite östeuropeiskt influerad och lite sådär stort och lite teatralt och så. Och jag har alltid ansett som att jag är lite stor och lite teatral. Jag tycker inte riktigt att jag är det, men det kanske andra tycker. Så att
han tycker det.
Många tycker. Strindberg, O'Neill, Norén, hela raddan av naturalistisk dramatik har aldrig kommit i min väg.
Nej. Är det en sorg just det?
Nej. Tjechov tycker jag att det skulle jag kunna göra bra.
Mm.
Någon sån här gammal läkare på landet med någon passion för någon professorska eller något sånt där.
Mm.
Nej. Jag har fått göra så mycket annat roligt.
Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om din framtid. Det finns ju lite grejer på gång. Nästa år ska du spela Angels in America, som ju handlar om HIV-AIDS-epidemin på 80-talet och sådär. Och apropå Jonas Gardell då, som vi nämnde framförallt i vårt försnack. Hur var den tiden för dig? Han skildrar ju den väldigt liksom, ömsint i Tork aldrig tårar utan handskar.
Alltså jag är ju lite äldre än Jonas, 5 år äldre, så att jag hamnade väl på sätt och vis mitt i det här. Jag kom ut 78 som bög och flyttade till Stockholm 80 och blev ihop med den här Hans Ola som jag berättade om förut, 81, han som jag hängde med i 7 år. Så vi levde ju genom hela den värsta perioden mitt i detta. Jag är ju delvis återgiven i Jonas bok också. Min ex-killes begravning som det refereras till. Och det, ja, de här julaftnarna hemma. Det är våra egna julaftnar och sådär. Men det var ju, apropå skräck som vi pratade om förut, så var det ju en tid av skräck. Man var ju livrädd. Och vi hade blivit ihop då 81. Och 82 så började ju det här cirkulera med ryktena om gay pneumonia, den här lunginflammationen och de här bruna fläckarna och folk fick konstiga sjukdomar. Och min ex-pojkvän då, han kom hem ifrån en lång resa och blev omedelbart inlagd på Roslagstull. Massa konstiga svårdiagnostiserade grejer. Och sen så fick han vara hemma något år. Och sen när jag kom tillbaka, för då hade jag börjat i Malmö på scenskolan, så låg han inlagd. Och så dog han året efteråt. Bland de första då som dog. Och sen var det... Jag kan inte räkna hur många det var nu i min nära krets. Men det var ju som varannan i en kompiskrets av människor som försvann. Och... idag är jag ju nästan mest förbryllad över att man inte bara ställde sig och skrek liksom, och bara brålade. Det uppstod en sån otroligt märklig normalitet med alla dessa begravningar. 25-åringar liksom. Jag vet inte hur många begravningar jag var på under åren från 85 till 93 framförallt var det för min del. 95 kom ju då bromsmedicinerna som gjorde att man kunde överleva AIDS. Men det var ju sådana katastrofer i min närhet. Bland annat då den här som Jonas återberättar i Tork aldrig tårar, den här killen som precis har beslutat scenskolan och som ska få göra något stort jobb och som går hem och hänger sig direkt. Han var en klasskamrat till mig och Björn Kjellman på skolan i Malmö. Och det var ju, alltså, ja, jag vet inte om man någonsin blir klok på att befinna sig i dödens närhet, men han var hemma hos mig 3 dagar innan Lill Björn och jag bodde i samma fastighet. Och när jag hälsade på Björn så kom han ner till mig innan han skulle åka hem. Så sa han det att jag vet inte, jag känner mig inget bra. Och nu har de krävt, eller för att jag ska få, jag skulle göra en tv-serie då. Att jag måste testa mig för att okej, för att vara med här. Men du vet, om jag är smittad då tar jag livet av mig. Och jag förstod inte det. Alltså jag förstod inte allvaret i det förrän en vecka senare när han ringde oss på teatern och sa att han finns inte mer. Så att det var såna, alltså såna katastrofer under denna period. Och till och med 88 då, när jag hade den här första omgången som jag, när jag skulle spela i Lusthuset hos på Unga Klara med Susanne Osten, då blev jag jättesjuk och så åkte jag in och svullnade upp, hade feber och hade stora blämmor och fläckar och grejer. Och jag hade den här jackan på mig, en svart läderjacka, gammal. Då kom jag upp dit och med min pojkvän då också i svart läder, och jag var ganska magra och sådär, och jag hade svarta solbriller på mig för att det inte skulle se för jävligt. Och då tittar doktorn på mig som har sett ett spöke på SÖS-akuten och rör mig med en sån här träpinne Och så säger han så här, ta två Sobril och åk hem, och det ordnar sig säkert. Så skickade jag hem med två Sobril. Sen råkade vi ringa, för vi kände en kille som jobbade på akuten. Och vi frågade, vad var frågan om? Jag hade hög feber, utslag, mådde skitdåligt och var skräckslagen. Och han sa så här bara, att det där såg man, och det var ju ingenting att göra åt.
Mm.
Och det var ändå 1988.
Mm.
Så att det var ju en helt galen tid alltså.
Mm. Hur är det då att liksom jobba med det här igen? Alltså, är det smärtsamt eller är det terapeutiskt? Eller?
Jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig gjort en AIDS-pjäs. Jag gjorde någon monolog en gång i tiden där jag berättade om mina egna erfarenheter av de här dödsfallen. Och jag har ju skrivit ganska mycket låtar som har refererat till den här tiden. Den här pojken på månenplattan var egentligen en slags summering av... Ja, det var liksom de åren. Den kom ju 95. Nej, jag tycker det ska bli jättebra.
Mm. Ja, jag menar det.
Behagligt.
Som, jag menar mer att du får liksom på något sätt ta i den tiden igen.
Ja. Ja, det var så groteskt. Så groteskt med dessa vackra unga kompisar som 3 månader senare var som skelett. Mm. Liksom. Som man satt oss som inte längre kunde lyfta huvudet från kudden.
Mm.
I mitt fall så var det så också att jag kom ju från Karlstad då i tonåren. Och då hade vi var några stycken där som umgicks. Och ingen vågade ju säga att vi var homosexuella till varandra. Och en av mina bästa kompisar var, han var liksom så här Bowie-kille. Så här flamboyant med lite, bodde i någon slags boudoir med lite rosa så här strutsbor och grejer. Jättesöt och härlig kille. Och han drabbades sen av sjukdomen. Det gick liksom från en katastrof, först den här sociala stigmatiseringen av att vara homosexuell. Och sen hade man 2 års frihet och dansade och höll på. Och sen kom AIDS liksom. Sen.
Men att du klarade dig då? Är det för att du är som monogam?
Ja, det kan man säga. Dels är det så. Och sen är jag ju liksom lite blyg. Jag var inte liksom en sån som hade sex i par 10 minuter. Jag har haft några sådana där, alltså, bland annat, vi ska prata om de riktigt dåliga sakerna i livet, så är det så, alltså, oskyddad sex, druckit för mycket, rökt för mycket, det är klart, så jag har gjort dumheter, det har vi väl alla gjort, men huvudorsaken är naturligtvis att jag var lite blyg.
Mm. Har du börjat repetera den här pjäsen nu? Ni ska sätta upp
Angels? Nästa år?
Ja.
Nej.
Nej,
det var efter sommaren. Jag har 2 sångturnéer först.
Mm.
Först åker jag ut på en sommarturné och sen åker jag på en brällturné. Sen börjar jag repa.
Mm. Men det låter ändå som att du har ganska långt planerat då?
Ja, just nu har jag väl 2 år framåt eller någonting. Det har blivit mer och mer så för mig att det är att ha en morot framför mig där jag känner att åh, det här vill jag verkligen, det måste jag göra, det är jätteviktigt för att inte hamna i det där träsket av att känna mig som en sjukling.
Mm.
För det tycker jag är så tråkigt och det tror jag är så improduktivt. Så att jag är jättemån om att ha en ganska fullbokad kalender.
Mm.
Inte för trång, men i alla fall.
Mm. Finns det fler sådana här projekt som du vill göra?
Ja, jag har ju liksom så här lösa projekt som kommer och går hela tiden. Både på teatern och jag skulle gärna göra en musiklansering till. Det var 3 år sedan nu. Eller vänta, 4 år sedan.
Mm.
Sen jag gjorde en skiva med originalmaterial. Det skulle jag tycka var kul.
Mm.
Köra en gång till. Nu gör man ju inte album riktigt på det sättet längre, men jag tycker att jag har mycket ogjort där.
Du har gjort 10 plattor.
Ja, jag vet. Och sen är det klart, jag skulle gärna filma igen. Jag tycker att det blev lite, nu gör jag ju julkalendern, men det var ju speciellt. Men jag älskar ju bio, jag älskar ju långfilm. Jag tycker det är underbart, jag skulle vilja göra en långfilm. Mm. Det tycker jag är roligt att finnas med även i mitt äldre jag, inte bara Änglagård.
Mm. Vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera Edouard Louis, Göra sig kvitt Eddie Belgal. Det är en fransk romanförfattare som kommer hit i höst. Jag känner honom lite grann sen han var här förra gången. Han har skrivit en bok om sin uppväxt i Picardie, norra Frankrike, de här som är helt nedlagda. Om man vill förstå europeisk politik, om man förstår nationella fronten, så ska man läsa den. Varför det är så katastrofalt och varför Frankrike är så splittrat idag.
Mm.
Det är en väldigt lättläst och obehaglig fast ändå underhållande bok.
Mm.
Den rekommenderar jag.
Starkt. Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Jag har väl träffat jättemånga, har du inte det?
Ja, jag har ju det. Ja. Det är 300 pers. Så att,
det är så många.
Ja, snart.
Oj. Jag ska titta här runt mitt middagsbord här hemma. Vem ska vi ta och prata med då?
Medan du funderar måste jag bara fråga. Den där jackan som du hade på dig redan på 80-talet.
Ja.
Är den känd från Änglagård också?
Inte alls. Utan okay. Den här är från 90, den här är par år innan. Det är en gammal bondelidjacka.
Okay. Mm.
Så att lite läder hade jag för Änglagård. Men sen från och med Änglagård så blir det väldigt mycket läder.
Okej, okay. Jag förstår.
Jag iscensatte mig. Själv. Helena Bergström, har du pratat med henne?
Mm.
Det har du gjort.
Yep.
Ann-Sofie von Otter, som jag precis har jobbat med, är jävligt rolig.
Mm.
Hon är ett bra tips.
Ja.
Har du pratat med henne?
Nej.
Nej?
Mm. Stort tack för att du kom hit. Vad härligt att träffa dig. Det var värt att vänta på.
Kul att vara här.
Rickard Wolff. Vilken fantastisk röst, vilken berättare. Hoppas du gillade honom lika mycket som jag. In och skriva av dig på Värvets Instagram, som ju heter Varvet kort och gott. Eller skriv på Facebook, och vad vi heter där, det får du lista ut själv. Men supersvårt att hitta är det inte. Nästa vecka kommer de känslomässiga intervjuernas mästare.
Men de där månaderna när du vaknar med ångest, då härleder du den till något?
Nej, men det är ju väldigt konstigt. Jag bara tänker, vänta nu, varför känner jag så här nu? Vad är det som har hänt? Vad kan det vara? Så ligger jag kvar, och sen har jag ju lärt mig att man kan låta ångesten vara där ett tag. Och sen säger man, nej, nu räcker det. Så det är som ett litet barn som man måste hålla om och säga, du får skrika ett tag, men nu får du vara tyst.
Och Malou von Sivers alltså. Hoppas vi hörs då. Bisou.
Det sitter en pojke på månen och tittar nyfiken ner. Det sitter en pojke på månen. Han sitter stilla och ler. Det sitter en pojke på månen. Han sjunger stilla sin sång. Älskar, älskar för kärlek. Älskar endast en gång. Men mamma, du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Till dalar min sol över söder, jag längtar till helt andra hav. Den största sorgen i livet är den att jag aldrig blev van. Så älskade mamma, kom, håll din gosse i hand. För jag har tröttnat på livet, jag reser mot fjärran strand. Med ombåt på min pyjamas och ligger kom varje blick. Jag färdas mot okända länder, ordningen jag aldrig fick. Det sitter en pojke på månen och tittar nyfiket ner. Det sitter en pojke på månen, han sitter stilla och ler. Det sitter en pojke på månen, han sjunger stilla sin sång. Älskar, älskar för kärlek. Älskar en endaste gång. En endaste gång, en endaste gång, en endaste gång.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbärg på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.